Välkommen till Energimyndighetens podd Energiutblick. Den handlar om omställningen till ett hållbart, stabilt och effektivt energisystem.
Vi kommer att diskutera utmaningar men också möjligheter på vägen framåt.
Vi är mitt i vår tids största samhällsomställning. Och den krävs för att vi ska kunna möta klimatförändringarna.
Det du lyssnar på är alltså världens viktigaste podd.
Jag heter Titti Hildebrand.
Och jag heter Mattias Andersson.
Välkomna!
Nästa vecka kommer riksdagen ta ställning till vårt förslag om ett helt nytt mål för elproduktionen till 2040. 100% fossilfritt.
Aktörerna ser själva att de måste ta ett större ansvar för att elen faktiskt produceras och att den kommer till dem. Det blir ett annat sätt att tänka, och det är industrin som driver på den utvecklingen som en dellösning till att kunna genomföra energiomställningen.
Det är okej att börja. Man kan köra och våga fatta beslut och ta sig framåt och kanske ändra vart efter om det behövs. Men också som aktör, oavsett om det är för energianvändning eller energiproduktion, så kör! Sätt igång!
Energiomställningen är alltså avgörande för att Sverige och världen ska nå klimatmålen. Vi vet idag att nästan 75% av utsläppen som påverkar klimatet är relaterade till energi.
Sverige ska alltså ställa om för att kunna producera dubbelt så mycket fossilfri el fram till 2050. Varför behöver vi så mycket el framåt egentligen? Och dessutom i en takt som är högre än vi någonsin har varit med om tidigare.
Det finns idag flera aktörer inom industrin som har kommit långt i sina planer för omställning. Bland annat inom fossilfri stålproduktion och batterifabriker. Och de här anläggningarna, de kräver stora mängder el.
Och om de här planerna blir verklighet så krävs det att vi ökar elanvändningen i norra Sverige från 10 terawattimmar till 125 terawattimmar. Och det är lika mycket som hela Sverige använder idag.
Är det ens möjligt att producera så mycket el på så kort tid? Och vad krävs för att Sverige och svensk industri ska kunna ligga i framkant och inte tappa fart i omställningen?
Ja, det är frågor som vi diskuterar i det här avsnittet.
Våra gäster är Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen, och Björn Santana Arvidsson, vice vd för Nordion Energi.
Och vi kommer även höra Gustav Ebenå och Rebecka Bergholtz på Energimyndigheten.
Yes, vem är du?
Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen Sverige. Vi är ju branschorganisationen för alla Sveriges energibolag. Så jag representerar energibranschen, som är de som producerar, distribuerar, säljer och lagrar el och värme. Så det är ju vi som står liksom i centrum för hela den här omställningen just nu.
En dubblad elproduktion och distribution fram till 2045, om inte tidigare. Vad ser du som de stora utmaningarna på vägen till ett mer elektrifierat samhälle med bättre tillgång till el överallt?
Utmaningen ser jag framförallt handlar om hastigheten, för det här behöver gå ganska fort och fortare än vad vi tidigare har byggt ut vårt energisystem. Inom loppet av en generation så ska vi dubblera det energisystem vi har idag. Och det är ju väldigt viktigt att vi först och främst som samhälle sätter ett väldigt tydligt mål. Är vi eniga om målet? Om vi har ett klimatmål, att Sverige ska vara klimatneutralt till 2045. Och vägen dit stavas ju elektrifiering. Så hur stor är elanvändningen i år 2045? Ja, det har ju vi också tittat på från Energiföretagen och ni från Energimyndigheten. Det finns olika prognoser och scenarier, men det pekar ju mot en dubblerad elanvändning. Det har vi en ganska stor samsyn kring alla aktörer i samhället just nu. Och även regeringen har ju satt upp ett mål på 300 terawattimmar i Tidöavtalet. Ja, men bra, då har vi en ganska tydlig målbild. Hur tar vi oss dit? Det är ju det som behöver tydliggöras nu i nästa steg. Och ska vi få med oss hela samhället på det här, så behöver vi dela visionen och sätta upp de här tydliga målen och ha en ganska tydlig färdplan för hur vi ska ta den här elektrifieringen i mål. Och det behöver vara väldigt transparent. Mm.
Enligt en undersökning som kom förra året från ett konsultföretag så trodde ju mer än hälften att man inte kommer att nå omställningsmålen ens fram till 2033, alltså redan om 10 år. Hur ser branschen själva på sina möjligheter att bidra till omställningen?
Men jag tror det finns lite olika svar på din fråga här, för jag tror att å ena sidan så är det väl den här avsaknaden av plan. Man vet inte hur ska det här gå till? Hur stor är utmaningen? Tidtabellen är inte glasklar, även om den har tydliggjorts. Ambitionen från regeringen är väldigt tydlig, men här behöver vi kraftsamla ännu tydligare för att få det att hända. Så jag tror att just i det perspektivet till 2033 så är det lite otydligt. Hur snabbt kan den här elektrifieringen egentligen gå? Men tittar vi hela vägen till 2045 så kanske du hade fått ett annat svar. Samtidigt så är det ju här och nu som är viktigt. För lyckas vi inte med elektrifieringen de kommande åren, då kommer vi ju inte heller kunna attrahera hela den här nyindustrialiseringen som vi ser i Sverige idag. För att näringslivet behöver ju påbörja den här resan nu och kan inte vänta tills vi har produktion på plats om 10-15 år. Så att det är en väldigt sense of urgency att börja få just den här planen och tryggheten i att ska vi göra det här som land, så behöver vi börja ta ganska tydliga steg i den riktningen nu.
En annan huvudvärk för branschen rör ju kompetensförsörjningen som många ser som ett allvarligt hinder. Hur ser du på det?
Ja, men jag tänker att frågorna hänger ihop. Och just den möjligheten som vi har som bransch att bidra till den här elektrifieringen gör ju branschen till en väldigt attraktiv arbetsplats. Om man vill vara med och bygga Sverige framåt och bidra till klimatomställningen, så är ju verkligen energibranschen den plats dit man ska komma och jobba, för här kan man bidra på riktigt.
Jag tänkte när det gäller den här berättelsen om omställningen, att få ut den bredare så att de som vill förstår att de kan bidra. Hur kan ni bidra där?
Ja, det är ju jätteviktigt. Vi har i en egen undersökning vi har gjort, så har vi konstaterat att ju mer man vet om branschen, desto mer intresserad blir man av att jobba i branschen. Och det kanske låter självklart, men hur når vi då fram till de personerna, våra framtida rekryter så att säga? Vi håller på med en stor målgruppskartläggning just nu inför en större kommunikationssatsning som vi kommer att göra från energiföretagens sida, just av den anledningen. Vi behöver nå ut mycket bredare och positionera och berätta om vad vi gör som bransch och vilka yrken det finns och väcka det intresset. Här vill jag ju slå ett slag också för tv-serien Högspänning som man kan titta på tv just nu. Där man just lyfter fram och följer ett antal personer i våran bransch som jobbar med ganska varierade arbetsuppgifter. Men för just tydliggöra vilka yrkesroller är det vi pratar om. Och inte minst hur viktigt det är att jobba i branschen och grunduppdraget vi har att leverera el och värme dygnet runt till hela samhället, men också då på sikt bygga ut energisystemet för att möta morgondagens efterfrågan och elektrifieringen.
Har ni märkt någon effekt av det här programmet Högspänning då?
Alltså vi har ju faktiskt det. Redan så ser vi ett större söktryck till ett antal utbildningar inom våran bransch, vilket är väldigt, väldigt roligt. Det verkar som att här har vi nått ut till de målgrupper som faktiskt är viktiga för oss. Det är roligt.
Om vi tar ett steg tillbaka och ser på energiomställningen som vår tids stora strukturomvandling som jag har pratat om. Vad har vi för möjligheter att bli världsledande inom fossilfria processer?
Vi ligger ju redan i framkant tack vare vårt fantastiska energisystem som jag var inne på tidigare. Vi har ju fossilfri el. Och det är också därför vi ser de här stora industrietableringarna hända just i Sverige. Så jag skulle säga att här har vi ju alla möjligheter att ta den positionen om vi kan planera för en utbyggnad av just energisystemet.
Men hur lång tid har vi, skulle du säga, för att inte tappa det försprånget som du berättar om?
Ja, det är ju nu inom kommande år som vi behöver vara tydliga med att vi tänker genomföra den här utbyggnaden av energisystemet. Det är väldigt viktigt nu att sätta de här målen och inte minst då vägen dit.
Och jag tänkte just när det gäller fossilfria processer och när det kommer till fossilfritt stål och de stora satsningarna i norra Sverige. Hur ser du på den utmaningen?
Här är det ju lite hönan och ägget skulle jag säga, att hela de här satsningarna står ju beror av att vi har den här elförsörjningen och elen ska finnas i hela landet och ska räcka till alla konsumenter. Och här får vi ju ibland en diskussion, liksom, kommer det att hända? Ja, om vi planerar för att det ska hända, då kommer det ju att hända. Så att det är ju här vi står och väger just nu, just med din fråga, när behöver vi börja agera? Ja, det är ju nu om vi ska ta tillvara de här möjligheterna som land.
Så den här planen?
Den är avgörande.
Och vad vill du att den ska innehålla?
Tydliga mål och delmål. Och sen bryta ner det här hela vägen egentligen på regional och kommunal nivå. För att allt det här ska ju hända någonstans. Och det ska faktiskt byggas någonstans. Och av någon då. På tal om kompetensförsörjningsutmaningen. Men ju tydligare de här planerna blir, då kan man ju också vara tydlig med vilka områden och delar av Sverige är det vi faktiskt pratar om. För nu blir det väldigt otydligt. Var ska det här hända någonstans? Så det är ju precis det vi behöver titta på. Var är det vi ska snabba på omställningen? Var i vårt land ska det här hända? Ju tydligare vi kan vara kring de svaren, desto lättare kan vi också då jobba med målkonflikter. För det kommer alltid att finnas målkonflikter, så det kommer alltid att vara en utmaning.
Vilken är då risken att det här ökar konflikterna i samhället kring energiutbyggnaden? Exempelvis kring olika lokala vindkraftprojekt?
Ja, det är ju svåra frågor. Och just på lokal nivå där man kanske på kort sikt då ser det här som en större utmaning än som en möjlighet. Och här gäller det ju att hitta inte bara berättelsen utan också på riktigt, vad är fördelen? Och att vi vänder på det, men vad är fördelen då om vi bygger lokal elproduktion och energiproduktion i den här kommunen? Vad vinner vi på det? Här behöver vi ha politiken och berättelsen med oss och hela tiden komma ihåg, varför gör vi det här?
Jag tänker, dina medlemmar, jag antar att kommunala vetot är en av de frågor som man diskuterar. Vad är de andra stora frågorna från dina medlemmar?
Ibland säger jag det är väldigt enkelt. Vi behöver ha stabila förutsättningar och speglingar för att kunna bygga ut all fossilfri elproduktion och elnät för att klara den här elektrifieringen. Men om man gräver lite i det då, så handlar ju det om kraft- och fjärrvärmestrategin till exempel, som Energimyndigheten har tagit fram. Vi tycker att det är väldigt många bra förslag i den, och det skulle vi vilja se genomförs för att skapa just en större tydlighet kring hur kraft- och fjärrvärmen bidrar i energisystemet. Nu har regeringen lagt förslag om kärnkraft som vi var inne på. Men här saknar vi ju en långsiktighet i, är det här blocköverskridande, och hur fixar vi det framåt så att man kan investera på det här? Det är ju också en väldigt viktig fråga för branschen framöver.
Så din uppmaning, hur lyder den?
Att vi tillsammans skakar hand på att det är den här vägen vi ska gå. För då kan vi också börja prata om hur vi ska klara av det. Vi enas om målet och samverkar om vägen dit för att få den här tydliga planen på plats. Och då tror jag att det är mycket, mycket lättare att få med sig hela samhället på den här strukturomvandlingen som det ju faktiskt är.
Hur viktig är din bransch för Sveriges framtid?
Ja, vi står ju i centrum för den här omställningen eftersom den ska ske genom elektrifiering. Så att det är ju både ett ansvar och en möjlighet för oss som bransch. Så jag skulle säga att vi är fundamentala i den omställningen.
En sista fråga. Om 10 år, vad är det för samhälle du ser framför dig då?
Ja, men då har vi ju kommit en bra bit på den här elektrifieringsresan och vi ser ju att den redan händer. Så att då ser jag att vi har kommit, ja men låt mig säga halvvägs då, mot en dubblering av det elsystem vi behöver se de närmsta 2022 åren helt enkelt.
Ja, Åsa efterlyser alltså en färdplan, men också hur viktigt det är att vi skapar en gemensam berättelse om varför omställningen behövs.
För utan den här berättelsen så blir det svårt att få dig och mig och alla andra att gå med på att bli granne med till exempel en vindkraftspark eller en stor solcellsanläggning.
Vi ska vidare och träffa en annan nyckelaktör i den här omställningen. Någon som har lång erfarenhet av att arbeta med vätgas. Som ju har en viktig roll i den gröna omställningen. Nu är han ansvarig för vätgasinfrastruktur på företaget Nordion Energi.
Men vi låter honom presentera sig själv.
Björn Santana Arvidsson, vice vd på Nordion Energi Hydrogen. Jobbat med vätgas ända sedan mitten av 90-talet. Till och från i olika typer av projekt, investeringsprojekt. Och jag gick över till produktion av grön vätgas. Och det jag såg då var att för att realisera de planerna som vi byggde på storskalig vätgasproduktion så såg jag att det fanns ett oerhört stort behov av att koppla ihop och bilda ett nytt energisystem, el och vätgas. Och då tänkte jag, man kan inte sitta och vänta på det, utan då gäller det att vara med och bygga infrastrukturen för vätgas i samarbete med el och få det till att det realiseras.
Och hur långt har vi kommit där då?
Vi har redan nu satt igång med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar och så vidare. Själva miljöprocessen för en specifik sträcka som är en point-to-point med specifika, konkreta samarbetspartner. Så nu kör vi.
Ja, om vi ska prata om de största utmaningarna för energiomställningen, vilka tycker du att de är?
Ja, absolut största är ju att vi sitter och väntar på att någon annan ska ta första steget. Någon annan ska se till att pengarna kommer loss eller reda ut tillståndsfrågor. Alla har samma diskussion i alla länder kring tillståndsprocesser, att det tar för lång tid och det är för svårt och krångligt. Men vi kan ju inte sitta och vänta, och om alla har samma utmaningar då är det bara att sätta igång. Inte vänta på att regelverken ska komma på plats, utan så att säga, provtrycka på en gång. Det här är det som är det bästa vi har idag. Det här är vägen fram som vi ser den. Hur ser ni på det? Ifrån MSB, ifrån Länsstyrelsen, vilken instans det än må vara. Hur kommer vi vidare? Och gör det då i dialog och i liksom, samarbete.
Vilka tycker du de största möjligheterna är?
Ja, det är en fantastisk möjlighet självklart att bygga ett vätgasinfrastrukturnät där det inte finns någon förlaga, utan vi kan ha rätt från början. Vi kan bygga med rätt säkerhetsnivå, rätt så här, kostnadseffektivitet. För bygger vi för dyrt eller använder för mycket material, ja, det är inte bra för CO2-utsläpp, utan vi ska hitta rätt skärningspunkt. Och göra tillsammans med myndigheter och andra aktörer. Och sen bygga då tillsammans med el-TSO, med Svenska Kraftnät. Så att vi får ett nytt energisystem som blir ännu starkare än det energisystemet vi har idag. Där vi har två olika energislag. Det kanske blir ännu fler i framtiden.
Mm, och hur ser du på Sveriges förutsättningar då att klara den här stora energiutmaningen? Har vi bättre eller till och med sämre förutsättningar än andra länder?
Det borde inte vara någon som har bättre än vad vi har. Vi har skog, vi har vind och vi har vatten. Vi har en fantastiskt fin energimix redan idag. Och vi har ingenjörskunnande, vi har en bra företagskultur. Så att vi ska ju definitivt kunna ta en ledande position. Men det gäller att vi inte sitter och väntar, utan vi måste ta initiativ, ta beslut och köra. Där finns det ju andra länder som är bättre på det. Så är det ju. Finland är ett sånt exempel. Det är mindre snack och mer verkstad. Om vi kunde ta lite inspiration ifrån dem, så tror jag vi kommer snabbare framåt.
Är det vår konsensuskultur då som ligger oss i fatet och som hindrar oss att ta oss framåt snabbt?
Ja, och att vi vill gärna diskutera, vända på allting, inte bara en gång utan flera gånger. Och jag tror att i en demokratisk anda så vill vi att 100% ska vara nöjda med alla beslut. Istället för att det faktiskt är majoriteten, att vi följer lagar och regler. Och så gör vi det som är rätt för landet och för befolkningen. För att alla kan inte vara fullständigt nöjda med precis allting som händer. Det gäller skatter, det gäller energi, det gäller hastighetsbegränsningar på bilar, allting. Det finns de som vill åka snabbare, det finns de som vill åka långsammare. Och man kan inte liksom diskutera till vägs ände.
Vad är det då som krävs för att Sverige och svensk industri ska kunna ligga i framkant i den här omställningen?
Någonting som skulle vara väldigt bra är att det arbete som nu Energimyndigheten gör på uppdrag från regeringen, att man verkligen använder det materialet som kommer, fattar beslut och kör igång. Så att det inte blir, oh, det här var intressant, och sen ska det utvärderas och analyseras i flera omgångar, så tappar vi ytterligare mark. Det är bättre att säga, här har intelligenta människor gjort ett fantastiskt bra arbete och använt sig av både andra myndigheter och näringsliv, akademin. Och har man då kommit fram till någonting, men kör på det. Sen kanske man behöver finjustera, men det kan man alltid göra. Något som finnar det bra på att göra, de kan fatta fel beslut. Så de har inga som helst problem att justera det sen efteråt. Gå lite mer till vänster, pang, och så ändrar man.
Att inte fatta ett beslut är ju också ett beslut.
Definitivt.
Intresset för vätgas har ju ökat jättemycket de senaste åren. Ser du framför dig att vi främst kommer ha vätgaspipelines, eller vad är det bästa?
Allting som är i stor skala och lite längre avstånd, så är ju rörledningar nedgrävda under mark. Det är ju det absolut bästa sättet att föra energin när man ska använda det som vätgas. När det finns på plats, ja, då kan man ju ha anslutningar för att skapa lokal och regional nytta, då kanske i mindre skala. Men det behöver vara den här stora volymen för att få folk som ett business case, att det finns en affär bakom hela investeringen.
I jämförelse med andra EU-länder har ju Sverige relativt lite investeringar i gasinfrastruktur. Kan det vara en fördel att man inte sitter fast i gamla investeringar och gammal infrastruktur?
Först och främst så har vi ju gasrör. Vi har över 60 mil stamledning, västkusten, Skåne. Det som vi opererar och driftar idag, där vi då kan redan idag visa hur bra den infrastrukturen fungerar. Men leveranssäkerhet på 99,999%. Det är fullständig kontroll på allting vad det gäller underhåll, vad det gäller säkerhetsklassning, överflygningen för att se så att det inte är någon som håller på och gräver i området för att helt minimera avgrävningar etc. Så att vi har ju redan ett fungerande system. Allting är upp och snurrar 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet, och det fungerar. Och det är väldigt stabilt och säkert. Så där har vi någonting att bygga på. Sen håller vi då på, i dagsläget så är det väl 37, eller förra året var det 37% biogas i det nätet. Vårt mål är till 2030 att det ska bli 100%. Så vi försöker ju då med olika samarbetspartner få till den extra produktionen av biogas i Sverige. Så att vi kan trycka in det nätet och få det helt fossilfritt. Då har vi en möjlighet att ställa om redan med befintlig infrastruktur. Sen kan vi då komplettera med vätgasinfrastruktur för de som vill ta nästa spår vad det gäller en annan energibärare.
När man pratar om vätgas så tänker nog många ändå på Hindenburg-katastrofen och bilden av den här brinnande zeppelinaren. När vi pratar om säkerhet, hur ser säkerheten ut kopplat till vätgas om vi jämför till exempel med naturgas?
Det man alltid ska komma ihåg är att gå tillbaka till fakta. Och Hindenburg hade ju ingenting med vätgasen att göra. Utan det var ju det yttre skalet som började brinna. Det var kopplat till en blixtnedslag. Och så var det färg och trä och annat som började brinna. Och sen till slut så började det läcka ut vätgas. Ja, och då brinner den såklart. Men det var ingen pang-explosion.
Om olyckan aldrig hade hänt, tror du att vätgasutvecklingen hade gått snabbare då?
Ja, det är jag nog ganska övertygad om. Jag tror det är alla de här teknikutvecklingarna. Så man har misslyckats om det händer en olycka. Det spelar ingen roll. Och är det dessutom människor som skadas, ja, det är per definition, då har man misslyckats kapitalt. Så att säkerheten är otroligt viktig. Och för att bygga upp det förtroende så är det otroligt viktigt. Men det man också ska komma ihåg att alla har väl så här, lekt eller laborerat med vätgas i skolan, gjort knallgas. Om man tänder på och så säger det pang. Och så tycker man att det där måste vara farligt. Men hur många är det som i skolan har lekt med bensin och gjort någon molotovcocktail och någon tänkt på? Nej, den direkta responsen är ju, ja men det är ju totalt livsfarligt. Och det är det. Men vätgasen, den är ju väldigt lätt att veta hur den kommer att agera. Och vet man hur någonting kommer att agera så är det mycket mer exakt. Och är det exakt, då är ingenjörerna fantastiskt duktiga på att designa system som hanterar de riskerna genom riskanalyser och därefter då tar de rätta åtgärderna för att hantera de riskerna.
Ja, men nu har vi pratat om knallgas och vi har pratat om historiska katastrofer. Finns det något sammanhang där vätgasen har spelat hjälterollen eller är tydligt förknippad med något positivt?
Bra fråga. Det som de flesta inte känner till, det är att 90 miljoner ton vätgas per år som produceras, konsumeras, som används i industrin idag. Och det är världens mest vanliga molekyl. Så att det är ingenting nytt. Och vi har ju haft industrier i 100 år som har arbetat med vätgas. Och det är många som inte känner till det.
Ja, Björn vill alltså komma bort från konsensustänkandet. Och han understryker ju också faktiskt hur viktigt det är att sätta spelreglerna för vätgas.
Och också att nu måste vi handla. Det måste hända saker med en gång genast.
Och här i studion finns Gustav Ebenå, avdelningschef, systemanalys och statistik. Och så Rebecca Bergholtz, analytiker på Energimyndigheten. Välkomna hit.
Tack.
Tack så mycket.
Vi har ju lyssnat på lite olika röster från branschen. Och återkommande är ju de här önskemålen. Man vill ha förutsägbara spelregler, bättre fart i framdriften, beslut idag gärna och bättre förmåga nationellt att hantera intressekonflikter. Lite spontana reaktioner på de här önskemålen.
Ja, men visst hade det varit skönt. Det vill vi väl alla ha. Och jag tycker det är en ganska rimlig förväntan på statsmakterna också från branschaktörer.
Ja, men så är det. Det är ju bra krav, eller vad man ska säga, rimliga krav. Det svåra är ju som alltid att leverera på det. Det är ju det som gör hela den här enorma samhällsomställningen så lurig. Målkonflikten ligger ju i nästan alltid som kärnan. Det finns målkonflikter på så otroligt många olika nivåer. Så att det är svårt, men det är klart att det är en jättebra önskelista.
Om vi tar den här väldigt stora frågan då. Ni säger att det här är en fin önskelista. Vad är det som krävs för att få tillräckligt krismedvetande, eller vad vi kan kalla det för att driva omställningen?
Jag tror inte man ska se det som krismedvetande. Jag tror att det vi ska se är att det är okej att börja. Man kan köra och våga fatta beslut och ta sig framåt och kanske ändra vart efter om det behövs. Men också som aktör, oavsett om det är för energianvändning eller energiproduktion, så kör, sätt igång.
Och Gustav, Finland nämndes ju som ett gott exempel där man just kör och så provtrycker man längs vägen. Vad säger du om det exemplet?
Nej, men jag tror att vi har att lära av det tillvägagångssättet.
Men vad är det då som hindrar oss från att köra?
Jag tror kanske det är det här som Gustav också är lite inne på, att det finns kanske en bild av att vi måste ha de rätta styrmedlen eller den mest optimala vägen fram, och att det gör oss lite handlingsförlamade nästan. Att vi har svårt att hitta det där perfekta, så då riskerar det att det inte blir någonting istället. Och där tror jag att det är just det där att det måste vara okej att göra misstag, det måste vara okej att ta in på fel väg, så länge vi har mekanismer för att rätta upp det där längs vägen. Så att det är kanske lite ett annat mindset som måste finnas i branschen och också hos politiken.
Man pratar ju mycket om konsensustänkandet också, eller Björn gör det i intervjun vi precis har lyssnat på. Vad säger ni om konsensustänkandet? Står det i vägen?
Kanske delvis. Det kan absolut finnas en poäng i det där. Och det är väl just den där svårigheten att väga mellan olika mål. Vi har en kultur av att tänka liksom att man alltid ska hålla ryggen fri. Och det är svårt att genomföra en så stor omställning som energiomställningen är utan att riskera någonting.
Sen kan man ju fundera på vad det är man ska ha konsensus kring. Jag tror att konsensus att vi vill ha ett hållbart energisystem som inte har sönder planeten och inte ställer till det för klimatet. Ett konsensus kring det är ju bara bra. Men det får inte leda till att ingen vågar prova, ingen vågar testa. Och det bästa får inte bli det godas fiende.
Jag tänkte att vi återkoppla lite till just vätgasen. Där har ju Energimyndigheten ett ansvar för att samordna arbetet i Sverige genom analys och samverkan och även underlätta för genomförandet av vätgasproduktion. Kan du ge en kort lägesbeskrivning? Hur går det arbetet?
Ja, men absolut. Och vätgasen tror jag kan illustrera egentligen det vi har pratat om här, nämligen att det finns ett antal beslut eller behov hos samhället eller systemet, vem det nu är som har behoven, om tydlighet i rollfördelningar. Vi har en del regelverk som behöver komma på plats. Det behöver lösas ut, till exempel hur man ska hantera säkerheten och brandskyddet runt vätgas. Och vi behöver få klarhet i ett antal sådana grejer. Och det är ju såna här no regret options, som vi brukar säga på svenska. Det är helt ofarligt att fatta de här besluten och reda ut de här grejerna. Det enda vi riskerar är att vi så att säga har ett regelverk för någonting som inte kommer att hända. Men har vi inte det här regelverket på plats, då finns inte förutsättningarna för att ta det första steget. Så det är helt ofarligt, men jätteviktigt att få på plats. Sen i nästa steg så kan vi ju titta på, ja, men behövs det ekonomiskt stöd? Behöver vi fördela risken mellan det offentliga och det privata på olika sätt och så? Men de här första fundamentala sakerna hoppas vi kunna visa på att men det här lägger vi på bordet och ser till att få på plats. Då kan vi köra igång och fortsätta gå längs med vägen.
Energiomställningen består av en massa olika delar. Vi pratar om risk och vi pratar om långsiktighet och vi pratar om spelregler. Och allt det där är ju grund lite för hur ska vi säga, marknaden eller de energibolagen och andra aktörer som ska investera i, om vi tittar på produktion. Kan du ge oss någon insikt i hur resonerar man där, så att säga? Vad är det som är hinder och vad är det som skulle behövas för att underlätta de här besluten? Hur rädda är man?
Alltid när det handlar om pengar och det inte finns någon liksom säkrad avkastning, så finns det ju en oro eller en rädsla. Och där tror jag att Sverige skulle kunna hämta inspiration från andra grannländer till exempel. Att man där kanske tydligen har pekat ut att här ska det finnas så här mycket energiproduktion. På det här stället ska det finnas så här mycket energiproduktion. Vem vill komma och producera? Att det skulle kunna ge en ökad säkerhet att faktiskt våga etablera sig. Jag skulle vilja påstå att det finns beprövade verktyg för att öka säkerheten för att våga ta de här investeringarna.
Och vilka verktyg pratar vi om då?
Ja, men då pratar vi till exempel om det finns olika mekanismer för hur man kan dela den finansiella risken, men också en partipolitisk överenskommelse är en slags försäkring eller säkerhet. Och också ett tydligare utpekande, även om man vill hålla sig teknikneutral som regeringen säger att man vill, så finns det ju ändå sätt att peka ut liksom, att här kommer vi prioritera energiproduktion i det här området. Så målkonflikter i det här området kommer liksom, där kommer energi prioriteras om det uppstår målkonflikter. Och då räcker det för att förbättra investeringsklimatet.
Om vi ska söka inspirerande förebilder, andra som har lyckats bättre att hantera de här utmaningarna, vilka länder bör vi titta på?
Man kan titta på Finland, Danmark, Tyskland till exempel, där man har fått en snabb etablering av energiproduktion. Vi har ju lyckats med det i Sverige också, inom vissa energislag.
Ja, men har du något du vill flika in med, Gustav?
Nej, men jag tänker på det här om plan och planering och målbild. Och jag tror att, precis som Rebecca är inne på, att väldigt mycket handlar om en bild som man som aktör vågar investera mot. Att man inte tror att det här kommer ett val eller ett teknikskifte eller en EU-regelverk att förändra kraftigt. Finns den långsiktigheten, då har vi både energianvändare, elanvändare och kraftproducenter som är intresserade av att både investera och bygga och etablera. Och det är ju någonting som är väldigt positivt.
Det pratas ju om ett önskemål om en gemensam färdplan. Det är ju lite det du är inne på. Håller du med om att en sån här färdplan behövs för att energiomställningen ska ske i snabbare takt?
Ja, energiomställningen kommer nog att ske och samhällsomställningen kommer att ske. Men om vi vill att det ska bli bra för Sverige, då behöver vi fundera på vart ska vi ta vägen. Det är inte nödvändigtvis så att det just är en plan eller en att göra lista vi behöver fördelad, utan vi behöver ha en bild av det hit vi ska. Sen så kan man under det paraplyt få söka sig fram och testa olika lösningar.
Men vem ska skriva den då?
Ytterst är det ett politiskt ansvar att hitta en bred överenskommelse som står sig över tiden, som man som aktör vågar investera mot under många, många år, handlar det ju om. Vi pratar om 2050 här.
Ofta när energifrågan diskuteras så landar man ju, ja men det är kommunala veton, så vi kan inte bygga vindkraft exempelvis. Det är den typen av problem. Hur löser man den typen av utmaningar?
Ja, man måste hantera bägge ändarna av det här spektrumet. Ska man springa ett maratonlopp så måste man dels veta vad målet är, men man måste också ha koll på skorna och på grejerna och startpunkten och sätta igång. Så att det är ju just de två ändarna som är det spännande. Det nära, det lilla, det tydliga, det väldigt konkreta här och nu, och sen en riktning om långt borta och sen. Däremot så mellanperioden, den är och kommer nödvändigtvis att vara lite lös i kanten. Men de här frågorna du nämner, de är ju jätteviktiga att hantera och komma överens om. Mm.
Ofta när till exempel produktion av energi eller distribution ska till och byggas konkret, så krockar ju olika intressen med varandra, oavsett om man är till havs eller till lands. Bör vi ha en enighet om att energiintresset bör ha en starkare prioritering när vi tar tuffa beslut?
Det är sannolikt ofrånkomligt.
Ja, jag tror att energifrågan behöver bli prioriterad, så att säga. Det kommer krävas för att klara av omställningen. Men det kanske är det som är lite av problemet också. Att det är många som kanske tvivlar på att det kommer bli så. Det är därför man har så svårt att, trots att Sverige har ett netto-nollmål, att man inom EU och Parisavtalet har åtagit sig olika klimatmål, så har man ändå, som vi har varit inne på här tidigare, kanske inte en 100% i syn på att vi kommer nå dit. Därför vågar man inte göra de satsningarna som krävs. Och det kanske är lite i det här att man ser också problematiken i att det finns ett väldigt tydligt mål, men man är inte riktigt tillåten att prioritera. Så att för att komma runt det så måste politiken måste säga väldigt tydligt att det här ska vara prioriterat för att vi ska klara omställningen. För idag så tror inte tillräckligt många personer på det budskapet.
Om man tittar historiskt så har vi tagit stora kliv i utbyggnaden av vattenkraften. Då körde man ju över nationalparker och prioriterade produktionen av vattenel. Samma sak egentligen, kärnkraften gick ju väldigt fort från beslut till produktion. Hur kommer det sig att det är så mycket trögare idag?
Ja, det är väl delvis, kan vi ju söka det svaret också i historien. Nämligen att vi har haft en lång period där det inte har varit uppenbart att behovet har funnits. Och då är det ju att prioritera någonting som man inte behöver. Det är i allmänhet en dålig prioritering. Nu gör vi en annan läsning av samhället och klimatbehovet och klimatkrisen är ju tydligare än någonsin, vilket gör att förutsättningen och behoven av prioriteringar och krafttag är mycket tydligare.
Rebecka, de här industrisatsningarna, om vi pratar om dem lite, och där är det ju marknaden. Det traditionella är ju att vi har ett antal marknadsaktörer och man levererar, alltså köper el egentligen. Med, ska vi säga, industrins ökande behov så kommer ju energipriset att vara helt avgörande för svensk industris konkurrenskraft. Hur kommer det att påverka utvecklingen, så att säga?
Jag tror att det påverkar jättemycket, för jag tror att aktörerna ser själva att de måste ta ett större ansvar för att elen faktiskt produceras och att den kommer till dem. Och sen knyta ihop det med de här nya kopplingarna som kommer komma till energilagring, kopplat till de här klassiska eller svensk industri, liksom stålproduktion till exempel. Det blir ett annat sätt att tänka, och där är industrin, det är industrin som driver på den utvecklingen som en dellösning till att kunna genomföra energiomställningen.
Här är det ju också en stor marknadsfråga. Det handlar ju inte bara om den fysiska elproduktionen och att den sektorsintegreringen, utan det handlar som aktör på marknaden av att köpa el till vettiga priser och kanske lagra eller använda när det passar, så att säga, ur ett prisperspektiv. Och det avgörande, om man ska vara riktigt elak, för svensk industri är ju inte att vi har låga elpriser, utan att vi har lägre elpriser än omvärlden. Det är snarare konkurrensfördelen som är avgörande om vi tittar globalt än det faktiska priset. Så, och här har ju Sverige helt fantastiska förutsättningar i sina naturresurser och det läge vi har. Och det är någonting som vi har att förvalta.
Häromdagen kom ju nyheten att Microsoft vill ge sig in på kärnkraft, har planer i tidigt skede. Två skäl. Det ena är att framtidens, ska vi säga, dels den vanliga informationshanteringen med AI-systemen drar så fruktansvärt mycket energi, så det är en kritisk råvara för datajätten, men också att man tänker använda AI för att göra ansökningar i USA. Är det en bild av framtiden?
Men det kopplar väl lite ihop till det som vi pratade om innan, just det här att aktörerna tar själva ett större ansvar. De inser att de måste ta ett större ansvar själva för att de får den energin som de behöver. Så att det tror jag kommer öka den typen av arrangemang, liksom, där man äger sin produktion eller sitt behov i större utsträckning.
Det lyfts också att det finns ett ansvar hos alla samhällsaktörer inom energisektorn att ta ett gemensamt ansvar för en gemensam berättelse. Håller ni med om det? Att få alla med på tåget?
Jag tror att det är jätteviktigt att få alla med på tåget, och jag tror att den gemensamma berättelsen är viktig. Jag tror att bidra till en icke-polariserande och konstruktiv debatt är väldigt viktig.
Absolut. Det här att tillsammans söka vägar framåt och då ha den här gemensamma idén om vart det är man är på väg, det underlättar.
Men skulle det här också kunna underlätta, tror ni, att få fler kommuner eller även allmänheten att liksom inse att ja, jag får nog stå ut med att det byggs vindkraftsverk där jag bor?
Jag tänker att redan där så är det ju på någonting, eftersom det inte handlar om att stå ut med, utan vara en del av att bygga en framtid som ser annorlunda ut. Så det handlar väl om förändring, och det har ju, ja, århundradena visat att det kanske är någonting som mänskligheten är jättebra på, men inte nödvändigtvis i alla delar tycker om.
Jag tror att den gemensamma bilden och förståelsen för varför den här energiomställningen måste ske, det är jätteviktigt, för det är ett av de få egentligen skarpa verktyg som vi har som myndighet om vi inte ska ha någon typ av planekonomi eller icke-demokratiskt regeringsskick, så gäller det ju att alla förstår varför. Den kommunikationen behöver vara väldigt tydlig och bra så att folk kan ta det till sig. Och det är ju också ett väldigt viktigt verktyg för att driva igenom förändringen.
Ja, vad kan då Energimyndigheten göra för att underlätta för att det här kommer att ske?
Vi kan hjälpa till med transparens. Vi kan se till att människor möts, oavsett om de är användare eller producenter av kraft. Vi kan hjälpa till att tala om vart vi ser olika marknader vara på väg. Är vi på väg mot ett elöverskott för ögonblicket med stor export, eller är det så att det ser kärvt ut de kommande 4, 5, 10 åren? Så att vi ger så mycket information som möjligt till så många aktörer som möjligt. Så att vi får den här välfungerande marknaden som vi tror är ett av fundamenten för att det här ska bli en framgångssaga.
Och sen kan ju vi på Energimyndigheten, vi bidrar ju också genom vårt främjande uppdrag där vi delar ut forskningsfinansiering och hjälper företag att, med affärsutveckling inom omställningstekniker till exempel.
Då säger jag tack så jättemycket för att ni kom hit, Rebecca och Gustav.
Tack.
Tack så mycket.
Tidigare gäster i programmet var Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen, och Björn Santana Arvidsson som är vice vd för Nordion Energi.
Fler poddavsnitt kommer, så glöm inte att prenumerera på podden Energiutblick så du inte missar något. Och du får gärna följa oss på Energimyndighetens sociala medier. Podden har producerats av Energimyndigheten i samarbete med Friends Agenda. Jag heter Titti Hildebrand.
Och jag heter Mattias Andersson.
Vi hörs!
Ljudklippet med statsminister Ulf Kristersson som du hörde i inledningen av det här avsnittet var hämtat från en partiledardebatt i riksdagen den 14 juni 2023.